afton och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets Game of Thrones podcast. Där Marcus ser galen ut medan vi går igenom säsong 4. Vi har kommit till det underbara avsnitt 8, The Mountain and the Viper. Ja, Marcus, vad håller du på med?
Att beskriva det här avsnittet som är underbart, då är man ju en tvättäkta sadist. Eller?
Kanske, det vet du väl vid det här laget
alltså. Nej, men nu börjar alltså nu kommer vi fram till finalen av säsong 4 här. Och det här är första av tre fantastiska avsnitt. Jag försökte titta det här igen, men jag har bara sett igenom det här avsnittet en gång, eftersom det händer saker på slutet, det vill säga den så kallade duellen mellan The Viper och Mountain, som jag orkar faktiskt inte se den.
Det går lite för inte. Mycket blod eller?
Nej, men det är bara så vidrigt.
Det är bara totalt mörker i hjärtat.
Ja, jag kommer ihåg första gången jag såg det där, så bara, man satt där bara, åh äntligen, nu ge oss en liten ljusglimt. Låt en cool person för en gång ska överleva. Och så avlivas Oberyn på det mest vidriga sätt. Men vi kanske inte ska börja där med tummar genom ett kranium. Utan
jag tycker att vi både börjar och slutar med en tummen i ögat.
Precis. Men vi kan väl suga på den polkagrisen ett tag till.
Ja, det gör vi. Ja. Håller du med Sandra Weibro?
Om att vi ska suga på någonting. Vad pratar jag om?
Polkagris, det är alltså en godis.
Ja.
Vi säger välkommen till bordet helt enkelt. Nej.
Brukar alltså, tillverkas i Gränna.
Sportmän har suttit i det här rummet och andats utan luft, så det kommer nog bli ett ganska konstigt avsnitt det här. Ja.
But bear with us.
Skyll på Erik Niva.
Exakt. Och om ni vill göra det, fast kanske lite mer skälla eller skylla på oss, så kan ni mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga tronspelet i sociala medier, eller ringa in på 08 725 23 57. Gör det nu när vi kommer säga alldeles för mycket dumheter.
Alltså, om vi ska vänta med duellen, det finns ju något, ditt favoritpar Sansa och Littlefinger, kan inte du liksom, det händer ju grejer där i det här avsnittet som jag vet att du är väldigt, man skulle kunna säga upphetsad över.
My name's not Elaine, it's Sansa Stark, eldest daughter of Lord Eddard Stark. Lord Royce, we met when you came to Winterfell. You were escorting your son Sir Waymar to the wall.
Sansa Stark? You tell lies right to my face, you little worm.
Lord Baelish has told many lies. All to protect me.
Jag är väldigt exalterad för att Sansa börjar äntligen få komma till sin rätt. Hon överraskar ju till och med Littlefinger, den mannen som annars har ett finger med i spelet överallt och brukar vara den som styr. Plötsligt sitter han där utan att veta vad han ska göra eller vad som kommer ske. Ja, för Littlefinger är helt enkelt inför rätta eftersom Lysa har dött inom citationstecken, puttad ur en måndörr eller tagit livet av sig om man ska tro på Littlefinger. Men då ska Sansa komma in och vittna om det här. Och som hon gör det, hon liksom chockar alla. Hon börjar avslöja vem hon är. Hon är inte the niece Elaine, utan hon säger vem hon är, gör ett väldigt liksom lively vittnesmål.
Det är ett riktigt performance.
Ja, hon börjar ju framförallt ljuga som en Lannister.
Ja, och hon har ju hela tiden blivit pikad för att hon är en så jäkla dålig lögnare. Men nu så, vad har hänt?
Ja, det här är ju riktigt snyggt. För att Littlefinger är ju lite grann i underläge här, för de här Lords of the Vale litar ju inte riktigt på honom och hans version av händelserna. Så när hon kommer in och tar över showen är det hon som liksom räddar upp allting.
Ja, och man ser ju på hans blick att han är ganska rädd inför det här, för hon kan ju säga vad fasen som helst. Och då blir ju han nästa ut för måndörren.
Sen så byts den rädslan ut till en sorts pervers stolthet över att Sansa har börjat bli en gamer. Alltså då menar vi inte de som sitter hemma hela nätterna hos sina föräldrar och spelar tv-spel hela dagarna och nätterna, utan en manipulatör
av rang. Ja, och för det här är ju lite skönt. Det känns plötsligt som att hon har växt upp väldigt mycket. För att Littlefinger kom ju förbi henne sen och konfronterar henne eller frågar liksom varför valde du att rädda mig? Och hennes svar är väl egentligen bara att hon liksom satsar hellre på den the devil she knows, eller vad man ska säga. Och sen så får vi hennes underbara här när hon bara kallt liksom, ja men jag vet ju vad du vill ha. Både lite förföriskt och lite kyligt.
Ja, det är någon scen där hon kliver ner för en trappa också. Ser väldigt mycket ut som sin mamma. Caitlin, det blir det. Ja, det är lite creepy.
Ja, det är väldigt freudianskt. Skulle man kunna säga. Ja. Varför tror du att hon klär ut sig till sin mamma? Hon klär ju inte ut sig till Caitlin. Men hon kommer ju ner som en...
Som en vuxen kvinna istället för ett barn.
Du tog orden ur min mun. Varför? Och vad är det här? Vad är det här som händer mellan henne och Littlefinger? Använder de bara varandra? Alltså utnyttjar de bara varandra? Eller finns det en gnista mellan dem från något håll? Knappast från Sansas håll.
Ja, Littlefinger han är ju uppenbarligen lite...
Han är ju min ålder, för fan.
Ja, men han är ju uppenbarligen lite för intresserad av henne, och det vet man ju inte heller om det bara är för att hon, så att säga, äger Norden, eller om man bara tycker att hon är en het ung tjej, liksom.
Jag tror inte Littlefinger är så banal att han bara håller på och jufsar med heta unga tjejer, liksom. Han har nog något... Han har en eller två, eller till och med tre rävar bakom örat, med ringbrynja.
Mycket, mycket planer som smids. Ja, men det känns i alla fall jäkligt härligt att Sansa får växa upp och börja take charge. Sen vet
ja, det var
att
på
det
tiden.
Kommer gå lite åt helskare.
Det var på tiden. Alltså, de manusförfattarna och George R. Martin har ju plågat henne i snart 4 säsonger. Hennes enda vad ska man säga, motivet till att hon ens finns, hennes enda anledning att existera kan ju inte vara att vara den Sansa Stark är fram till den här scenen. För man står ju inte ut längre.
Och sen så lilla vidrige Robert, eller Robin, han ska ju helt enkelt få skjutsas ut och presenteras runt bland de andra Lords of the Vale.
Och det är väl inte en dag för sent att han får liksom ge sig ut i den verkliga världen och ja, släppa mammas tutte.
Tänkte jag säga, det är väl dags att han börjar med bröstavvärning. Han är väl snart tonåring, liksom. Man kan inte ligga där och snaska på mamma hela tiden.
Nej, liksom. Precis, och lära sig hantera ett svärd kanske.
Ja, och inte bara mammas bröst.
Nej.
Nej, just det. Ja, men den där lilla mjölkan vill man ju aldrig se någon mer.
Särskilt om Sansa kanske måste ska gifta sig med honom framöver.
Ja, men då är han i alla fall intresserad av en kroppsdel av henne.
Ska vi smita ner till öknen, till Marine?
Ja, och då tar vi den helt gamla öken.
Vi bara tittar rakt på dig, Sandra.
Som just nu dunkar huvudet i mikrofonen av frustration.
Ja.
Är det kul i öknen?
Det är lite deppigt nu faktiskt.
För det visar sig att it's something.
Det är i alla fall någonting. Deppighet är också en känsla. Jo, men Tywin Lannisters långa, smala, äckliga fingrar når ju ända till Marine, kan man säga. Det här brevet som han fick, var det Mace Tyrell att skriva kanske, någonting sånt, till Barristan, Sir Barristan, om att, ja, att Jorah skulle få en royal pardon för sina liksom insatser för riket. Och då fattar ju Barristan direkt att ja, han har jobbat för dem.
Two-timing bastard.
Precis. Så då är det ju litegrann slut för Jorahs tid vid Dannys sida. Och det är ju liksom, ja, men den här långa platoniska kärleken som han har haft för henne.
Får ju den är så platonisk från hans sida. Men...
Nej, det är möjligt.
Nej, hon föredrar yngre förmågor som kan klättra upp för pyramider och simma ut och hämta blommor från öar. Man brukar göra det när man är ung.
Precis, då gillar man blomhunkar. Sen ska man lära sig att en trist gubbe kan vara bra.
Det där är en jättebra sammanfattning av kärleken. Du vet, den där man drömmer om med stora ögon och förtjusning när man är så där mellan 14 och 16 år. Och sen så när den där insikten faller in så... så blir man norrlänning. Kan man säga.
Alla vill ha en blom, om man inte vill ha en blomhunk som ung så har man inget hjärta, men vill man inte ha en norrlänning som gammal så har man ingen hjärna, eller?
Ja, det var exakt så det var. Och nu tar ju eftersom Danny då är lätt besviken på Jona, så tar hon ju besviket och beslutet att fimpa sin älskade norrlänning. Så det är liksom den här lilla glädjen man känner för Sansa grusas ju här, i alla fall för mig, för att Jona Mormont är ju en av de få, ja, men han är ju en härlig man.
Ja, fast å andra sidan så har han ju förtjänat att bli exiled 2 gånger under sitt korta liv.
Ja, han är en troubled.
Han har sålt slavar, va?
Sålt slavar, och så har han ju liksom faktiskt
förrått sin.
Ja, så att lite tycker jag att han ändå förtjänar det här.
Ja, du känner ingen alls någonting
om det. Man gillade honom, men
blomhunken är lite mer spännande.
Man måste vara rättvis också hur man ska styra.
Herregud, det börjar bli läskigt här inne.
Ja, men Jorah har ju varit den som Danny har litat allra mest på. Så att det är väl därför hon blir extra förbannad. Mm.
Men han hindrade ju att hon blev giftmördad.
Ja, det är precis. Så hon inser, det var ju han som typ har skickat mördaren.
Det är väl ändå Lannister som gjorde det.
Ja, men eftersom de visste var hon befann sig. Och
ja, hon klagar väl honom för att men hela det där startade ju Khal Drogos färd mot sin död liksom. Men samtidigt så hade ju inte hon blivit den hon är nu utan hela den liksom.
En jättemäktig drottning som inte kan ta sig över en vattenpöl.
Hon hade dessutom varit draklös.
Precis.
Men det inser hon ju inte här, att hon har fått, både fått bra och dåliga grejer av hans förräderi.
Nej, hon är ju bara förbannad.
Ja. Och då skickar hon iväg honom helt enkelt.
Ja.
Nej, det där är inte bra. Men det är ju ingenting mot själv, alltså avsnittet det, vi kan sitta och prata runt ämnet hur många minuter som helst. Men det är ju duellen mellan Mountain och Viper det handlar om. Det var ju den som chockade TV-världen, om vi får använda såna kvällstidningsord.
Precis, när man inte trodde att Game of Thrones kunde bli blodigare.
Ja, men blod, det är inte det handlar om. Man vill inte se, det är så vidrigt upplagt. Alltså, presentera en av de coolaste karaktärerna i serien. Nu har jag inte läst böckerna, så för mig är det en nyhet när Robin kom in i handlingen. Och han äger varenda scen han är i under hela säsongen, och man lurar på liksom när hans funktion och anledningen till att han ens är med eller hänger i King's Landing ska komma. Och så avslöjas den. Han ska få en god duell mot The Mountain, och det är ju lite oroväckande. Samtidigt blir man ju samtidigt lite glad att han, det finns ju en liten smula av en chans att han kan sticka sin sån där snabba lans i halsen på den där våldsamma psykopaten.
På jätten.
Ja. Och så, det är inte så bara att han dör i duellen. Han dör av sitt eget högmod och sin egen stolthet, för att han har ju The Mountain på rygg som håller på att dö. Men så måste han liksom få Mountain att öppet erkänna att han har mördat hans syster, alltså Oberons syster, och klivit henne på mitten och våldtagit henne innan han klöv henne. Naturligtvis.
Say her name! You raped her! You murdered her! You killed her children! Say it. Say her name. Say it! Dead!
Elia Martell. I killed her children. Then I raped her. Then I smashed her head.
Och det är bara så hemskt.
Det är det som är så frustrerande med hela grejen också, att han har ju typ vunnit.
Ja,
han har ju liksom, det är ju klart.
Nej, och så för hur kan The Mountain liksom inte dö direkt när han får ett spjut i bröstet?
Det är The Mountain. Ja. Och han är en sån där som kommer hänga kvar hela förbannade serien.
Mountain på järntronen.
Han är som den där silverhåret i Sopranos, vad heter han? Den där Pauli. Som någon som har sett Sopranos, vidrig jävla gubbe som är kvar ända till slutet fast han förtjänar att dö flera gånger om. Och Mountain är typ en sån. Mountain och hans husse, ska man väl säga, Cersei. Nej, för fan. Nej, de gör så vidrigt. Han fäller honom, han trycker in ögonen på honom, krossar hans skalle.
Ja, och innan det hinner han slå ut nästan alla tänder också. Ja. Vilket är så obehagligt, för man verkligen hör hur tänderna rasslar över arenagolvet.
Ja, det har de lyckats bra.
Mm.
Och dessutom, då får personen man avskyr så fruktansvärt mycket Cerseis leende, och så resultatet blir ju då att Tyrion, som också har varit den coola, en av de coolaste karaktärerna i den här säsongen, ja, han får gå på galgen. Han får gå till galgen. Hoppa till hajarna.
Ja,
han får sin dödsdom av sin älskade far Tywin.
Hans andra trial by combat gick inte så bra.
Nej. Men som vi har sagt så är de ganska rätt osäkra, så att
det kunde man
räkna ut. Men det är ju ganska snygg fight-scen det här också. Jag tycker visserligen att det är lite fånigt hur Oberyn liksom börjar dansa i början nästan, när han bara ska visa upp sig.
Ja, men han är ju en stolt jävel.
Ja. Mm. Och det är ju skönt att han leker med honom.
Det är typiskt att det blir hans fall också. Men
ja.
Det är en jättesnygg fight-scen, men jag pallar inte att se den. Alltså de sista, alltså man kan inte gotta sig i att se Mountain krossa ett kranium om och om igen. Det går inte.
Men är det här den groteskaste dödsscenen?
Ja, jag tycker det. Alltså det är den mest känsloladdade också. Alltså den är ju uppbyggd under en hel säsong. Men jag tycker den är vidrigare än alla andra.
Ja, jag minns när man såg den första gången att man så här gick runt och mådde dåligt i typ flera dagar. För att
det är ju illamående framkallande.
Jag mår fortfarande dåligt över den där. Det är vidrigt. Usch, säger jag bara.
Jag kände att jag har förstört lite av att titta för mycket på det här, så att jag satt med stora ögon.
Du myser.
Ja. Hon blev liksom tvungen att titta tillbaka på den här slutscenen när man liksom ser hjärnsubstansen ligga i blodet.
Framförallt så också så här, den här serien har en sjuk besatthet vid ögon.
Ja, usch ja.
Det ska alltid stickas in saker i ögon och gröpas ur ögon och tryckas in i ögon hela tiden. Så ja, absolut. Men jag ser
kan
inte
de
igen.
Ha tagit ett tecken från Luis Buñuel och Salvador Dalís Den andalusiska hunden kanske? Ni vet, med den kända kniv mot ögat-scenen.
Det kan de göra. Det är också en tal om man gärna inte sitter och tittar på hela dagen om man inte heter Tove.
Ja, men du som satt och kollade så noga på det där, såg du, kollade du på mosaiken bakom också kanske?
Gud, asså.
Ja, fast jag tänkte på att det inte just mosaiken, men jag tänkte på att det är en väldigt ståtlig arena.
Nej, men jag bara tänkte att det var lite roligt att den här Christina Moore som är art director för serien har ju pratat lite grann om just den här scenen och hur de byggde upp den i något jag vill.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ett hotell i Dubrovnik i Kroatien. Och att då att de var så himla nöjd med den här fina mosaiken som de hade lyckats fixa under, ja, men som golv där till den här arenan. Men att enda gång det syns är just den scenen när hans huvud krossas. Och det är liksom, vem kollar på mosaiken då?
Ja, det liksom skäller lite fokus med ett krossat skall och hjärnsubstans.
Precis, lite bortkastat.
Jag tycker inte synd om honom.
Nej, jag förstår det.
Men du hade en annan detalj också. Du, Sandy, du som letar upp de här små detaljerna. Mm. De här viktiga detaljerna.
Mm.
Det här med att Tyrion och, är det Tyrion och Jaime, eller vem är det som har ett långt samtal innan duellen?
Ja, det är Tyrion och Jaime. Tyrion har ju varit tre, fyra minuter långt liksom snack om
skalbaggar.
Ja, och sin kusin Orson Lannister som hade blivit tappad i golvet. Och
för mig är det en tecknad gris från 80-talet.
Ja,
alltså, av Gustavs skapare, katten Gustavs skapare.
Precis.
Orson-grisen.
Ja, man kan inte riktigt ta det på allvar.
Nej.
Det känns inte som en person i Game of Thrones-världen. Orson.
Men det finns en referens här i scenen.
Ja, precis. Till Pots of Glory.
Stanley
en gammal Kubrick. Stanley Kubrick krigsfilm i svartvitt, där de också har något sånt samtal om en kackelacka då, lite liknande. Och de har ju ofta mycket, de har ju mycket referenser till andra filmer.
Det är
filmer.
Riktiga nördar som gör den verkligen. Här liksom. Jag nämner det bara för att slippa prata om den förbannade duellen.
Ja, men det här, hela den här snacket om skalbaggemördaren har väl lite så här, det ska väl handla lite grann om att, ja men att Tyrion funderar över liksom det här, ja men ondskans liksom
cykler, varför,
ja, precis, och varför
små händelser får andra konsekvenser.
Ja.
Jag tycker också att det är kul för att efter det här sändes så kom det jättemycket memes där de har ritat George R. R. Martin och att han sitter med Game of Thrones karaktärerna kukung, 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 när han bara har ihjäl och dödar alla dem istället, så att han är Orson.
Ja, jag kan bara hålla med det memet, kan man säga. Pliktrapportering i det här avsnittet, det finns lite grann.
Ja, är det muren? Vill du få bli lite glad igen och prata om muren?
Ja, glad och glad. Vildingarna kommer allt närmare Castle Black. Nu attackerar de ju den här stan där Sam hade den goda omdömet att gömma sin älskade Gilly på en bordell för att han var rädd att annars skulle karar...
Annars skulle du komma tafsande män.
Precis. För det händer aldrig på bordeller. Där är alla lyckliga och glada och
håller sina händer i styr.
Ja, älskar sitt jobb. Ja. Men Terminator Regret, hon fimpar alla, alltså hon går ju fram som Robocop. Terminator Robocop, en stridsrobot, en modern stridsrobot med pil och båge. Men varför hon kommer ju på Gilly när hon gömmer sig med barn, men varför tror ni att hon skonar hennes liv? Varför får ju Grette en soft spot för Gilly?
Ja, det är verkligen frågan. Men hon... ja, det är väl dels för att de är försvarslösa och kanske inte riktigt... Alltså.
Ja, så det känns ju lite så här Human Shield-aktigt att hon ska döda ett barn först för att komma åt den lilla spetan Gilly. Liksom.
Sen har vi snackat tidigare lite grann om att det här är att man lämnar kvar någon som får överleva för att de ska spread the word. Om.
Precis, springa och varna.
Ja, ja.
Men jag vet inte, det är, ja, det är kanske för att...
Jag tror det för att Ygritte innerst inne är en god människa. Jo, jag gillar henne. Jag hoppas hon överlever den här säsongen.
Håll tummarna.
Graveworm badar, Tove.
Japp. Enuken badar och spanar på boobs hos Melisandre.
Missandei. Melisandre, nog för att vi är vana att se hennes bröst, men hon är faktiskt inte där.
Hon brukar visa bröst och bada. Men, ja, och ser en ganska fin scen där ändå när Danny står och flätar håret på sin tjänare, vilket inte kan vara så himla ovanligt. Men Danny är ju en så fin härskare. Men de har ett lite intressant snack om vad som egentligen händer när de kastrerar unga pojkar. Vilket jag tror för övrigt görs olika på olika ställen i
ja, okej, om Graveworm är kastrerad på det sättet att de bara tagit pelan och inte stenarna, så kommer de inte ha så roligt med honom ändå.
Nej.
Då
tyvärr så verkar det som att de tar väl allt kanske av de här. Ja.
Det är väl lika bra.
Ja, men de är ju lite fixerade vid kastrering, kan man säga.
Mm. Ja, de är rätt fixerade med vi kastrerade män överhuvudtaget. Vi har i den här serien har vi Greyworm, vi har Varys, vi har Fion.
Ja,
varför tror ni att det är så?
Det måste väl vara den superpatriarkala blicken bara, att det värsta straffet en man kan få är att inte längre vara en man.
Är det ett
straff?
Säger
genusanalys Tove här.
Ja, är det ett straff?
Tydligen.
På den tiden och i den världen, precis. Kanske.
Ja.
Så det är mer en beskrivning av
en djupare patriarkal struktur i samhället här. Ja.
Ja. Till och med djupare än det vi lever idag. apropå Fion, ja, Sandra, det är ju också en av dina favoritmän.
Ja, alltså han
mår inte så bra här.
Nej, han mår inte så bra. Men han ska liksom spela sig själv här nu. För han tror ju att han är Reek. Fast nu ska han spela Theon Greyjoy igen och gå in i mot Caelyn och övertala dem att ja, lämna stället och låta fina Ramsay komma in.
För det brukar gå så bra när man säger ni får gå ut, vi sparar er, ja, vi låter er leva. Ja. Han håller alltid sina ord.
Ja, ja.
Ja. Ja, de blir såklart flodda.
Ja.
Ja. Och
men det är ju väldigt snyggt där också med Theon i början. När han kommer ridande med en liten vit flagga och de bara, ah, vem är det? Vem ska vi släppa in? Och han är bara liksom tyst för att nu är det väldigt, väldigt svår psykologisk terror med vem är jag?
Mm. Precis, och sen när det verkar som att det går lite dåligt så hamnar ju direkt tillbaka det här liksom, reek, reek.
Men det ser ut som en dator som ska gå sönder liksom. Mm.
Precis.
Men han blir ju belönad av sin husbonde också. Han får ju tvätta Ramsay. Alltså, han får ju äran.
Det är något badfokuserat där också.
Ja, det är mycket man får bada. Kastrering, ögon och bad.
Samtidigt som Ramsay får får ett nytt namn. Han får heta Bolton plötsligt.
Ja, han behöver inte vara. Han slipper att heta Snow.
Ja, han är ingen bastard.
Nej.
Han har blivit godkänd. Lagens ögon.
Och det tycker jag var, det är ju en liten fin Lejonkungs scen känns det som, när han står där med pappa Bolton och bara så här, vad ser du? Är det bara hela vägen, så långt du kan se, så långt ögat når, det är Norden och det ska vara vårt hem.
Så talar en tvättäkta fascist.
Jag vet inte om man kan kalla det fint. Okay. Två Boltons tillsammans.
Sove tycker det är fint med att man trycker ut, man krossar kranier. Hör nu. Man krossar kranier genom att trycka in tummarna genom ögonen. Så jag menar, vi kan inte liksom lita på henne i hennes omdöme just nu.
Yes, sen får Arya nästan träffa sin syster. Och det är den här liksom... vanliga Stark-penalismen liksom, att de får aldrig träffa varandra riktigt. De är så kommer taskigt. Så nära.
Ja, det är ganska sjukt det också, att de kommer hela tiden jättenära och ser varandra på avstånd. Och man får, tittaren blir aldrig belönad med en sån här matiné-återförening. Man vill nästan ha det. En animerad, tecknad Disney-återförening mellan Stark och
precis,
syskorna.
Precis, kan de få springa mot varandra och kramas lite?
Ja, så man får lite bra känsla i magen. Men nej, det här avsnittet lämnar man ju verkligen med, i alla fall när jag såg den första gången, och det har vi varit inne på, ett lätt illamående.
Men fortfarande spännande.
Väldigt spännande, med tanke på att de kommande två avsnitten, framförallt Watchers on the Wall, är ännu bättre än det här avsnittet.
Tam, tam, tam. Mm.
Så nu blåser vi i den här, våran gamla vän, spoiler-hajen. Varsågod.
Ja.
Det är bara för att göra uppmärksamma på att nu ska ni sluta lyssna om ni inte vet någon, vill veta någonting om säsong 7.
Hur man nu skulle kunna ha undgått att se den nya trailern.
Exakt.
Och det fick man ju veta så fruktansvärt mycket.
Ja, men ja.
Den var ganska värdelös tycker jag.
Va?
Vad var det som var bra med den?
Va?
Ja, men den var ju värdelös. De gör det som en rockvideo. Massa kontemporär musik och så ska tre personer gå i slow motion till sina troner. Det är ju så otroligt fantasilöst.
Jag gillar ändå att du kallar det kontemporär musik när det är liksom James låt Sittan från 1989.
Ja, och den hör inte hemma här, för det är en bra låt. Sit Down med James, det var det enda bra James gjorde, tror jag. Var det inte det? Eller vad säger du?
Det är det enda jag minns just nu i alla fall.
Ja.
Det var länge sedan. Och
det är en glad poplåt. Nej, det är skitdåligt. Och sen det enda som är bra...
sjunger ändå lite och med mörker några få rader. Det går att hitta.
Sit down next to me. De sitter och tar mig fan ensamma för helvete. Och det enda som är bra i trailern, det är ju slutet som de har liksom... att, jag gillar att de har fastnat i att trycka in att nu börjar det verkliga kriget. Alltid när ögon blir blåa så blir Marcus glad.
Ja.
Då känns
att de inte har
lärt sig. Känns som att hemmalaget vinner på något sätt.
Ja, men Norrland, det är väldigt snyggt överhuvudtaget när Cersei bara andas ut och man ser
imman. Om man inser, då, man förstår ju att det här är bara en trailer. Någon sån här scener kommer vi aldrig se i serien. Men det är fortfarande jävligt kast tycker jag. Förutom de sista sekunderna.
Ja, jag tycker jag gillar det här. Alltså dels, de ser så jävla powerful ut allihopa. Man får se Danny liksom välklädd i liksom en ny skrud. Jon Snow i sin gigantiska päls. Och Cersei flawless as ever i sin snygga klänning. Vilket bara det är kul.
Ja, så jag säger förmodligen blir det inspirerad av Tove Jansson och Mumindalen då, eftersom när hon andas så blir jag fryser alltid is.
Morran kommer.
Morran, det är alltså 10-talets version av Morran, så att säga. Jag behöver hålla med.
Men Dany sitter väl på Dragonstone? Hon har ju fått en tron.
Ja, det är väl det folk tror att det är. Stannis gamla tillhåll.
Precis, för att hon är ju väl typ född där. Det är ju där Targaryens bodde innan Baratheons stalde. Så jag tror ju att hon kommer gå i land där på den ön, för att hon kommer ju inte liksom landa i King's Landing och sen hoppas på att göra en surprise-manöver. Hon måste ju settle down först.
Ja, det låter... Ja, eftersom vi har 2 säsonger kvar så det vore ju för jävligt om det blir en slutstrid redan i 7:e.
Mm. Så det blir väl intressant, fanns den här tronen där innan, bara det att Stannis aldrig satt på den? Eller har hon lyckats smida en gigantisk sten?
Det är kanske prio 1 när man kommer dit.
Alltså Dragonstone är ju bland det tråkigaste i hela serien, det ska vi komma ihåg. Det enda vi har sett är det där bordet som ni är, som Stannis bord, som ni är så oerhört fascinerad av. Massa spelpjäser, ser ut som ett sådant där förvuxet live som har vuxit fram och bara, eller ett riskspel, jag flyttar mina dit och så flyttar jag det, nej, och så rullar vi tärning, fan, Davos vann.
Om vi skulle få göra den här podden som en liksom, jag tänkte säga som en tv-podd, som ett tv-program, då hade vi fått stå och prata runt ett sånt bord som man hade kunnat flytta saker i realtid.
Ja, men det var väl intressant. Men folk har, i den här trailern har folk gått lite längre. Alltså folk går ju lite för långt när de analyserar den här serien.
Ja, och vill man gå lite långt så hamnar man gärna på Reddit. Där är ju folk som har suttit och liksom analyserat ögat på slutet där och ser liksom saker i ögats reflektioner. De ser liksom The Wall och att den kanske... faller eller liksom någonting, och man ser reflektioner av eld
som bara så här, det kan väl bara vara vilket ljus som helst.
Ja, men jag har försökt kolla på de här bilderna och det är inte supertydligt. Kan man säga.
Men det roliga är det här isgrotta frågetecken, breaking in the wall frågetecken, och sen kommer den riktigt stora insikten, something else frågetecken.
Ja,
det kan vara något
det
annat.
Det kan vara random reflektioner.
Ja. Jag tycker det här är en rolig detalj, men det är ju rappakalja.
Ja, verkligen. Jag tycker det var lite roligt också när jag har läst om men sångaren i James. Han har ju varit väldigt glad över att de har lånat den här låten.
Jag är också glad för James skull, men tyvärr det förstörde ju. Jag ser hellre den trailern med någon annan musik och så lyssnar jag på James i hörlurar.
Det som var lite roligt var att han berättade att de hade producenterna hade liksom skickat en annan version tidigare där de hade liksom gjort om den i någon slags medeltidsversion med så här en kvinnlig röst som sjöng. Så han hade först trott att men det här låter ju häftigt att göra om den till någon så här medeltids plonk. Och sen kom ändå den här deras riktiga version, fast lite liksom aningen omgjord. Den är väl lite ned i tempo och lite liksom mörkare och sådär.
Man hade lika gärna kunnat spela Highway to Hell med AC/DC. Det är liksom, alltså, det tar stämningen lika mycket.
Ja, vi har ju också fått ett mail apropå den här trailen från Joel som skriver: hej, underbar podcast, förgyller en värdelös måndag, men just därför får ni inte vara sena med att ge ut den ever.
Sorry
för det, vi har haft lite krångel med sånt. Visst är det lust att trailen för säsong 7 så går de i korridor innan de sätter sig. Det som saknas även att de skulle stått och viskat med någon innan de började gå. Det här med korridoren är inget jag tänkt på innan ni började påpeka detta. Jag kanske inte är en korridorsprat kompatibel. Valar Morghulis, skriver Joel.
Valar Dohaeris.
Ja, ja, de går ju lite i korridorer faktiskt.
Ja, men det är säkert uttänkt. Det är ju arbetsmetoden för de här härskarna i den här världen. De ska minst gå, de måste gå i korridorer. Mm. Och som sagt, som vi får sammanfatta det, visst, Dragonstone, rolig spaning, blått öga, kanon, Cersei andas som morran, ganska kallt.
Ja, och det är
jättebra.
Det är kanske också ett tecken på att kanske vintern kommer till King's Landing. Det skulle vara spännande.
Ja.
Ja, vintern är ju uppenbarligen på väg eftersom kråkorna börjar bli vita. Mm. Äntligen. Vi har ju bara väntat i 7 säsonger på att vintern ska komma. Mm. Hette inte första avsnittet på hela skiten Winter is coming.
Det är mycket möjligt.
Ja. Mm. Så de har ju sugit på den polkagrisen rätt länge nu. Och för oss som gillar, jag vet att jag inte är i majoritet, men som håller på de odöda har ju fått vänta rätt länge. Men nu är det ju lite sådär tacobuffé. Alltså det är ju fest och gammal nu. Förmodligen i säsong 7. Men jag lovar att den här jävla Danny, drakmamman, kommer parkera på Dragonstone och sitta och prata runt ett bord i 7 avsnitt innan hon hoppar på båten igen.
Gå i korridorer och snacka.
Ja. Och så hoppar hon på båten igen och så bara, om ett år får vi se vad som händer.
Det är jättenära mellan Dragonstone och King's Landing.
Det spelar väl ingen roll. Avstånden i den här serien är ju helt sjuka ändå. Ja. Liksom. Tidsuppfattningen.
Ja, det här avsnittet gör verkligen Marcus på gott humör.
Ja, men det är ett väldigt, väldigt bra avsnitt som vi har pratat om. Det är kul att det åtminstone har kommit en trailer, även om jag tyckte den sög. Vi har väl inte så mycket mer att tillägga, för nästa gång ska vi prata om ett av seriens allra största ögonblick, det är så här Watches on the Wall. Tycker jag.
Det måste ni lyssna på.
Ja. Jag har bara en sak att säga, en gammal sanning. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.